Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Krönikörerna med Elina Klintberg och Hugo Renberg. Två stycken lite skrovliga krönikörer idag, men ändå lyckliga. Eller hur?
Ja, usch. Jag var på en väldigt trevlig fest igår där vi firade att Finland har varit självständigt i 105 år.
Ja.
Men idag mår jag som jag förtjänar. Och du, och jag, varför låter du som
en... Nej, men jag satt på en middag till ganska sent igår. Som det är ibland i december, det är lite mer socialt.
Ja, det är det.
Du, premissen i vår podd är alltid enkel. Kan du dra den?
Man pitchar två spännande idéer och den andra väljer en av dem och sen är det bara att köra och sälja in sin idé.
Och idag ska jag säga så att det blir en liten specialepisod mitt i podden, så häng kvar för den grejen. Det är en lite andra, det kommer en gäst hit. Vi börjar med det då. Vad har du för idéer?
Min idé nummer ett är: därför är det en krigshandling och slutet på relationen att bara bädda sin sida av sängen.
Är det som att slänga sig, som att se underkläder överallt? Är det liksom den, i den...
Nej, men det är som att liksom man städar upp efter sig själv. Man tar sin egen disk men lämnar den andres, så att säga.
Mm, intressant, mm. Intressant.
Och att det här är väldigt, väldigt farligt. Och att det går liksom i lavinartad fart neråt i relationer efter att man börjat med det här otyget. Idé nummer två. Om att vara en så högpresterande människa och förälder att även barnen åker med på den här vansinnesfärden.
Mm. Intressant. Jag tänker lite, det går lite trögare i huvudet idag. Men jag tar ändå nummer två, tror jag. Det är någonting väldigt kul med högpresterare som ja, du får gräva.
Känner du igen dig? Är du en högpresterare på det sättet?
Ja, det är jag. Jag vet inte mycket. Jo, men på vissa plan så ramlar det över min unge också. Så absolut, det finns, här kan nog finnas lite brännande punkter för mig.
Jag tänkte börja med en gåta. Ett par i 35-årsåldern ligger hysteriskt mycket med varandra i april och maj. Sen blir det helt stiltiga i sänghalmen. Nada, niente.
Nästa helt torrt.
Ja, väldigt torrt.
Ja.
Och nästa år i april är det samma sak igen. Umpa, umpa, umpa. Mm. Varför är det så?
Säg det igen, umpa. Hur sa du nu?
Umpa, umpa, umpa.
Umpa, umpa. Nej, men man har vårkänslor. Gubben har fått en ny Viagra-laddning. Jag vet inte riktigt.
Nej, men okej. Okay. Vi tar det så här istället. En tjej på mitt gamla jobb, vi kan kalla henne, ja, Erika.
Elin.
Nej, Erika. Väldigt duktig och högpresterande tjej. Du vet, en sån som alltid tränar på morgnarna, har på sig täckkjol när det är minusgrader och har med sig nyttiga matlådor till jobbet. Hon hade varit tillsammans med sin man i, jag tror, typ 7 år. Och han var en vältränad maratonlöpare, ingenjör på ett stort bolag, tvåspråkig. Fattar du typerna nu?
Ja, men jag ser dem framför mig ungefär.
Bra. De hade bestämt sig för att skaffa barn. Och det minns jag att hon berättade för mig på en AV. Att de hade kommit igång med det här praktiserandet. Och det är ju en väldigt härlig känsla i sitt liv när man...
Har bestämt sig.
Ja, inte bara då ompa-ompat utan att man har bestämt sig för att bli förälder.
Man ska ta nästa steg ihop.
Exakt. Men sen sa hon till mig att det är så att vi har bara några få försök på oss. Sen är det kört. Och jag fattade ingenting. Var hennes man sjuk? Skulle han resa bort? Skulle hon sluta på jobbet? Ja, vi vill ju ha en Q1-bebis. Mm. Sa hon som att det vore den mest självklara saken i världen. Mm. Q1, vadå? Sa jag och såg ut som en fågelholk. För oss är det väldigt viktigt att ge vårt barn de bästa förutsättningarna i livet. Och här sitter jag fortfarande bara och gapar. Ja, men det vet man ju. Att barn som är födda i januari och februari går en helt annan framtid till mötes. Mm. Och det här var alltså första gången i mitt liv som jag hörde talas om det här resonemanget. Och hur mycket jag än ogillade hur hon såg på det här så förstod jag efter lite googling att hon faktiskt hade rätt i sak. Mm. För all forskning visar nämligen att barn som är födda senare på året får sämre betyg och sen då lägre lön och presterar mycket sämre inom idrott.
Jag ser det på mitt riktiga kall i livet är ju inte att ha contentbyrå eller ha podd
med dig.
Eller
skämtar du med mig?
Bättra på svenskans fluffjournalistiken. Utan det är ju bara fotbollstränare till P13-3 i Djurgården. Och där har vi en pojke som gör 70% av alla målen.
Och han är född i januari?
1 januari.
Nej,
jo.
Fy fan vad sjukt.
Det är såklart inte en slump.
Nej. Mm. Jag läser också i Socialstyrelsens rapport att barn födda i december löper 34% större risk att diagnostiseras med ADHD än barn som är födda under första halvåret. Visste du det?
Nej.
Men du, när är Sigge född? Berätta.
Vad det blir nu. Han är ju född i augusti, det är fel sida.
Oj då, jag beklagar. Och det finns också ett namn på skillnaden mellan personer som är födda tidigt eller sent på året. Det kallas för födelsedagseffekten. Mm. För så är det ju. Att om man börjar i skolan som sexåring, då är ju 10 månaders åldersskillnad helt avgörande för inlärningen. Mm. Och självklart så jämnas de här skillnaderna ut. Men effekterna av det här bemötandet man fick som barn, det hänger kvar. För så är det att om en lärare tror att en elev är duktig så presterar eleven bättre och vice versa. Och så sluts den cirkeln. Och dessutom har det visat sig att lärare mycket snabbt, omedvetet eller medvetet, placerar barn i ett fack. Och det hänger med i hela grundskolan. Och vad gäller sport så är ju då födelsemånaden den absolut mest avgörande i selektionssystemet. Här handlar det om skillnader i fysisk mognad. Och den är som störst för pojkar när man är, vet du?
8.
12-13 år.
Ja, då är det som störst.
Ja, då är det som störst skillnad. Och det är då till exempel inom fotboll som man då skickar iväg de mest talangfulla på specialläger och så vidare.
Ja, de blir akademispelare.
Ja.
Så är det ju de här akademierna, så är det ju liksom 75% tror jag är liksom killarna födda första delen av året.
Ja, och konsekvensen är ju då att barn som är födda i då, som i Sigges fall, 3:e kvartalet eller 4:e kvartalet selekteras bort. Mm. Och så väljer de själva att då sluta med idrott. Man har alltid vetat att lagsporter som ishockey och fotboll premierar januari och februari barn. Men nu visar forskning att även individuella sporter har samma utgallring. Mm. Här missgynnas barn som är födda sent på året. Ett tydligt exempel är till exempel skidåkning. Och det kanske inte är så konstigt. Jag menar, om ens träningskompis hela tiden är 500 meter före spåret, då är det inte så jäkla kul att ligga
konstigt
efter.
Nej.
Men för mig är det så svårt att relatera till det här. För att jag tror att det har att göra med att jag hade ganska svårt att bli med barn. Och hade flera missfall. Så hela det här tänket med Q1-barn, det känns liksom lika främmande som att matcha nedkomst med kungabarnens graviditeter. Mm. Som jag vet att en del människor i bekantskapskretsen har gjort. Mm. No names.
Nej.
Nej, men jag har liksom varit så himla överlycklig att överhuvudtaget kunna bli gravid och sen behålla det här barnet. Att jag liksom aldrig har tänkt tanken på att det skulle vara bättre om barnet kom någon annan månad.
Nej, jag kan relatera. Vi har ju samma. Vi höll på med tidsbestämda samlag och IVF i åratal innan vi fick vår lilla son. Och man funderar inte på när utan bara om.
Exakt.
Då, vilket kanske är sundare. Problemet då är väl att man riskerar att sätta den här lilla svårfodda ungen på en pedestal och ge liksom bortskämd Jesus.
Kungasonen.
Kungasonen, så totalt överbeskyddande.
Jo, men alltså jag kommer ihåg en väninna som var gravid då, samtidigt som när jag väntade mitt första barn. Och hon läste hela tiden såna här böcker som Så får du ett högpresterande barn eller Ditt barn, en framtida ledare. Och jag tyckte det var så himla komiskt, för att i min värld så hade jag liksom hellre läst boken Så får du den unge att aldrig börja knarka.
Mm. Och så har jag tänkt, borde du skriva.
Ja, men faktiskt.
Det är väl att sätta den och tvinga in den och hålla på med någon idrott över tonåren där, så att man drar sig från.
Ja, och kanske knarka. Självkänsla att jobba på den.
Så kan det vara också.
Men jag har undrat om jag kanske ställer låga krav på mina barn eller bonusbarn. För jag har liksom aldrig känt att det är viktigt att de är bäst på någonting. Bäst på sport eller bäst i skolan. Jag vill bara att de ska testa en massa roliga grejer och att de kanske fastnar för något och att de
blir bäst sen.
Nej.
Jo.
Nej, att de blir lyckliga.
Alltså, det kan inte vara helt oelitistiskt här, måste jag. Det vägrar jag tro på.
Nej, men jag tror att min man är faktiskt lite mer elitistisk än vad jag är.
Det är han som är problemet.
Nej, men alltså, hans äldsta dotter ska söka till gymnasiet snart. Och vi har diskuterat lite kring inriktningar. Och då, så när jag föreslog ekonomisk linje, så sa han att det är väl ändå att sikta lite lågt. För i hans bok så är natur den enda linjen som är något att ha. Men jag kanske inte är rätt person att fråga här, för jag gick ju kulturvetarlinjen, flummade runt där.
Det gick ju bra ändå. Det handlar ju inte om de där åren. Men nej, det där kan man ju inte säga till ungarna, för då slappar de ju. Men det handlar ju,
jag vill
inte
ju bara att de ska läsa något efter gymnasiet.
Ja, man ska bara göra någonting som man inte driver runt på stan, och sen så kommer allting avgöras lite senare i livet. Men det får man inte säga till dem, för då kommer de ju bara lalla hela skolåldern.
Men exakt. Men hela det här resonemanget kring Q1-barn gjorde att jag gjorde lite efterforskningar. Hur är Q1-paret ett undantag, eller ser det ut så här i Sverige? Och håll i det nu. Så här har det funkat historiskt sett. Då har par i Sverige oftast fått barn på våren och hösten. Därför att det nuppas då på julen och på sommaren. Och
sen när man är ledig såklart.
Ja, och sen
så
kommer
stänger
barnen.
Man dörren resten av året.
Och sen är det stiltje. Men nu under 00-talet, då har födslarna börjat jämnas ut över hela året. Fast med ett undantag. Ja. Det föds allt färre barn under en månad. December.
Vänta, nu försöker jag matematiken bakom. När är det då? När ska det liksom, när är
älskogen? När ska man inte ligga om man inte vill ha barn? Nej, men man ska inte ligga i mars.
Nej, för då får man en jävla loser som hamnar, liksom blir heroinist.
Exakt. Och vad händer då med det högpresterande paret? Jo, så här var det. 2 år senare fick de en bedårande, söt och frisk pojke med en massa hår den 19 december. Och jag kommer ihåg att jag var förbi deras lägenhet för att beundra pojken när han bara var några månader gammal. Och innan vi då skildes åt så sa hon med 100% allvar i rösten: du vet väl att Zlatan är född i november?
Vi sticker in med något litet annorlunda här idag. En liten bakgrund. Jag skrev en krönika i Svenskan häromdagen med rubriken Nätporren har skadat en hel generation. Som väl handlar om att unga killars attityd gentemot kvinnor inte är helt 100. Det var någon undersökning som visade det där. Och så drev jag tesen att det kan handla om porr. För att tillgängligheten till porr är helt annan. För unga män idag har porr varit lika lättillgängligt som vatten egentligen. Medan när jag växte upp så behövde man kämpa för sina små porrtidningar. Men också nivån är helt annorlunda idag. Det som jag tittade på när jag var liten är liksom plain vanilla idag. Och numera hittar man grovporr en litet knapptryck bort. Den här krönikan fick massa läsare. Och en var Elsa Lans som har grundat organisationen Porrfri barndom. Och vi fick lite kontakt och det har lett till att du är här idag.
Ja.
Välkommen hit.
Tack.
Förklara först, vad är Porrfri barndom?
Nej, men det är någon slags utopi. Mm. Och en barnrättsorganisation och ideell förening. Självklart ska ju barn få växa upp och utforska sin egen sexualitet i sin egen tid. På sina egna villkor. Och definierar den själv. Det ska ju inte en porrproducent i Los Angeles göra åt dem.
Nej.
Vilket ju tyvärr är fallet för väldigt många barn idag.
Hur väcktes liksom den här brinnet i dig då när det gäller det här just?
Det var nog bara en ren och skär självbevarelsedrift för alla våra barn. Därför att den här frågan, som jag kan citera Olga Persson som är högst chef på Unison, som samlar massa tjej-, ungdoms- och kvinnojour i Sverige.
Mm.
Jag ska inte citera exakt, men hon sa i stil med att samhället har i stort abdikerat från ansvar i den här frågan. Alltså barns exponering för pornografi och dess hälsokonsekvenser, jämställdhetskonsekvenser och hälsokonsekvenser.
Vet man konkret då, vad det får för konsekvens? Finns det någon konkret fakta på att så här skadligt är det? Liksom? Eller bara vi som går runt och känner som vuxna?
Nej, men exakt. Tyvärr så gör det ju det. Dock så ska vi också tillägga att det är svårt att bedriva forskningsstudier. Det är alltid svårt att forska i kapp sin egen samtid. Att göra studier på respondentgrupper med barn och exponera dem för pornografi och se vad det är för resultat och jämföra med andra grupper som inte är exponerade och så vidare. Det är ju helt oetiskt, det är ju omöjligt att göra. Däremot så finns det annan typ av forskning som inte på riktigt samma sätt är evidensbaserad. Men vi har framför allt väldigt, väldigt många vittnesmål från barn och unga själva och de som jobbar med barn inom hälsa, skola och så vidare. Och en av dem, får jag läsa upp ett citat?
Absolut.
Det är från Olof Risberg som är psykolog på pojkmottagningen i Stockholm. Och han säger så här, håll i hatten för det här är tufft. Bland det sorgligaste jag vet är när jag träffar pojkar som har utnyttjat sin sexåriga lilla syster utan att förstå att det är fel. Porren har normaliserat övergrepp och format deras tändningsmönster.
Åh gud, vad tungt.
Den är tuff.
Ja.
Den är
men hur långt ner i åldrarna kryper på konsumtionen egentligen?
Ja, det är också en väldigt bra fråga. Och det finns ingen riktigt färsk superstatistik på det i Sverige. Det vi vet är att barn har tillgång till porr genom telefoner, iPads och datorer, till och med skoldatorer, från väldigt låg ålder. Vi vet från Storbritanniens regeringsundersökning att 64% av alla förstagångsexponeringar skedde av misstag by accident. Och då var det någon som hade visat på pappannonser. Ni har säkert fått bottar till era Instagram-konton. Mm. Klicka på den här länken. Barn som inte fattar vad det är, vad som ska hända och så vidare. Sen har vi också vittnesmål från rätt många olika personer ute på skolor som jobbar med barn och som berättar att till exempel Louise, som säger så här, hon är lärare, Louise Lindholm, lärare på Svartbäcksskolan i Göteborg. Hon skriver, på den skolan jag jobbar är det vanligt att elever redan i årskurs 6 tvångsvis är våldsam och kränkande porr för andra elever. Framförallt är det killar som trakasserar tjejer på det här sättet.
Men du, Elsa, vad är lösningen då? Hur ska man begränsa? Ska vi ha bank-ID mot porrsajter? Hur ska man lösa det?
Det är ju jättebra att införa. Men det är ett väldigt långt lid. Då kommer vi behöva processa det här med väldigt mycket opinionsbildning. Få politikerna att komma överens om det. Och klubba igenom en ny lag om att det här ska införas. Någon slags åldersverifieringsverktyg på alla porrsajter.
Det låter som du har ett bättre alternativ.
Ja. Precis, det är lång lid och det skulle också bara hjälpa de sajterna som går med på att installera det här åldersverifieringsverktyget. Och det finns miljontals porrsajter, det kommer vara omöjligt att falla göra det. Men
det är inte lösningen.
Nej, det är inte.
Så vad ska man göra då?
Då ska man gå in på porrforbarnen.se/aktivera-barnskydd.
Mm.
Och där har du en liten lista på hur du kan aktivera de gratis digitala barnskydd som finns i alla Apples produkter i mjukvaran iOS. Och även Google Safe Search som är faktiskt rätt bra. Ja, det har funnits lite farhågor kring om de ska blockera till exempel sexualupplysningssajter eller hbtq-information. Och på de här två så har vi kontrollerat ganska noga och flera gånger regelbundet att de som är kända som finns i Sverige släpps igenom.
Det är väl jättebra.
Toppen. Hur bra som helst. Men det är inte så många som känner till det här. Och min stora önskan är att Google börjar marknadsföra det här själva. I alla fall mer än vad de gör. Och att våra operatörer, att de kommer igång och puffar för det här. För det är de som har musklerna och kontaktyta med varandra föräldrar. Ni kommer ihåg det här Folkhälsomyndighetens sms, push-smset som kom ut utan länk. Tänk ett sånt som gick ut och sen är vi klara imorgon.
Men nu hjälper vi till att sprida ordet
här. Tack.
Och alla våra lyssnare, sprid gärna ordet ni med. För det här är en otroligt viktig fråga som vi brinner för. För låt oss göra världen lite bättre.
Tack
lite
snälla.
Snabbare.
Yes.
Vi är sponsrade av Cecil Coworking. Och när det gäller konferenser och kreativitet och sånt, Elin, vad gör du och din kompanjon när ni ska hitta på smarta idéer?
Nej, men då tar vi med oss hela vårt gäng och sen så sätter vi oss någon annanstans. Så jäkla viktigt tycker jag att byta miljö när man ska börja spåna idéer.
Det är ju det. Och man behöver inte sitta varje dag på Cecil Coworking för att kunna komma hit och ha en konferens. Utan du kan komma utifrån och boka in konferens i deras nyrenoverade lokaler. De har 10 rum, plats för mellan 2-35 personer. Fullt utrustade med den senaste tekniken. Personalen här på Cecil skräddarsyr konferensen precis efter vad du behöver. Dessutom Stockholms kanske godaste frukostbuffé. Mm. Tack Cecil Coworking. Okej, får jag köra mina då?
Jättegärna.
Utan idéstölder, ingen kreativitet. Handlar om att jag blir oskyldigt anklagad för ett brott som jag inte har begått. Och sen så förklarar jag varför citatet amatörer lånar genier själ är så otroligt klokt och sant. Spännande.
Mm, jättespännande.
Andra frågan, det är jul snart. Jag tittar lite på julens konfliktfällor. När släkten samlas, vilka samtalsämnen måste man undvika för att det inte ska bli en riktigt norren jul?
Mm.
Där har du mina.
Mm, båda två tycker jag var kul. Men jag,
tack.
Men jag tycker vi kör på det här med att stjäla idéer eller inte.
Du är bekant med stjäla idéer.
Ja, men som journalist är man ju bekant med detta, absolut.
Idén då började med att jag klev in i en klädbutik häromveckan, början på december, och så hörde jag den här för första gången det här året. Den där har du julhånglat till lite grann.
Ja, men gud, jag älskade den här musikvideon och ville bara vara med i den här stugan.
Ja, men man blir ju glad när man hör det. Framförallt när man hör den första gången. Det är ju som någon sorts tids... Man just, kommer du ihåg Baggen på tv med Kia Berg? Var du...
Ja, ja. Absolut.
Då tittar man på den där och så var det George Michael i Alperna. Och...
Ja, han var hetero.
Han var hetero och han låtsades att han älskade tjejer. I synnerhet en mystisk brunett som han hade snöbollskrig med.
Men det är någonting med den här låten, för att det är väldigt kul att höra den första gången på året.
Ja.
Och sen när man hör den 20, då är det inte lika kul.
Ja, men då spyr man på den.
Ja.
Och den här gången... I och med att vi nu har en podd tillsammans så väckte en annan tanke hos mig, nämligen den om idéstölder.
Mm. Hur ska du se ihop det här?
Men vi parkerar Last Christmas här ett tag och ber att få återkomma till den senare, så ska jag förklara hur det hänger ihop med det här temat. För några år sedan skrev jag en krönika i Svenskan om, eller den hade rubriken Killar är roligare än tjejer, och den var totalt lånad av den brittiska författaren och krönikören Christopher Hitchens, som jag älskar.
Mm.
Och det här uppfattade då en ung journalist, högskolestudent. Han var vaken nog att se att vänta, det här är ju en idéstöld. Så att han gick ut på Twitter och berättade att titta, det här är ju en stulen krönika. Ingen brydde sig. Och då
var ledsamt, han stod där på barrikaderna och skulle, här skulle liksom huvuden halshuggas,
ja,
och ingenting
så
händer.
Kanske lite frustrerad, och så provade han nästa grej. Han mejlade till Svenskans redaktionsledning och påtalade till, men titta här, ni har ju, er kronikör har ju liksom tagit den här idén, den finns ju redan.
Driftig kille.
Ja, den här brann. Mm. Inte heller där kom det något gensvar. Och så, jag vet inte vad som hände, han kanske imploderade sen för att han blev så arg, men
framförallt så visar ju han att killar är roligare än tjejer. Jag tycker hans beteende är jättekul.
Ja, sen kan jag också undra, vad gör man där på JMK? Vad är det liksom för folk de utbildar? Är det någonting annat än utrikeskorrar på Sveriges Radio som liksom fostras där?
Nej, det känns som att det är där man hamnar.
Ja, men lite så. Men det kanske är bra. Och det ska sägas att orsaken till att de på Svenskan inte brydde sig är ju inte att det är någon slapp redaktion. Det är ju tvärtom. Det är ju stenhårt. Trovärdigheten är allt för en morgontidning. Har man inte den så finns man inte.
Mm.
Så det är inget man tar lätt på. Men grejen var i det här fallet att även om jag hade snott hans grundidé, det vill säga vinkeln, så hade jag fyllt den med något annat och gjort den till min egen.
Mm. Och det är väl så den bästa journalistiken kommer till?
Ja, men det är så det bästa av allt. Alltså, du, hur många, skäl du någonsin dina krönikidéer?
Ja, men man förädlar en idé såklart och gör den till sin egen.
Men då är det liksom nyckeln till all kreativitet. Och jag tycker det här är intressant. Alltså, jag tror att det var Picasso som sa amatörer lånar genier själ. Förmodligen hade han snott citatet från någon.
Mm.
Men det han hade fattat är att alltså, om man tror att man ska göra någonting som ingen annan har gjort, så kommer man aldrig någonsin lyckas med någonting.
Ja, men då sitter man där med ett blankt papper och så händer liksom ingenting.
Ja, men så kan bara den som aldrig liksom hittat på någonting av något värde inbillar sig att en kreativ process börjar så.
Mm.
Det liksom, nästan allt har gjorts förut.
Mm.
Och det är inget deppigt i det, det är bara så som det är.
Det är ett faktum.
Det är bara ett faktum. Och mitt, om jag ska liksom skylla ifrån mig här, så jag ska skriva en krönika i veckan. Texten ska hamna på ett glansigt magasinspapper, det betyder att trycktiden är fan en evighet.
Mm. Det är svårt att vara aktuell, eller?
Nej, det går inte. Den är typ en vecka. En vanlig nyhetstidning trycks ju över natten.
Exakt.
Eller ännu bättre att om du bara publiceras digitalt, du kommer upp. Men den trycks över natten. Du kan liksom hänvisa till en budgetproposition som var dagen innan och så kommer ut dagen efter. Men magasinspapper tar ju en evighet att torka. Det är ju det som är grejen.
Mm.
Då måste man ju undvika nyhetsvinklar. För att om du kommer ut 10 dagar senare, då är den där så död.
Det måste vara allmängiltiga
vinklar
som håller över tid.
Ja. Och att hitta på en sån veckan utan att låna lite idéer någonstans ifrån går inte. Jag har provat i 15 år, så att det är omöjligt. Då, lösningen är att man snor idéer av andra eller lånar, men man skäl dem med stolthet. Steal with pride.
Det är ju en enorm skillnad att stjäla en idé än att stjäla någons text och plagiera den. Det är ju faktiskt helt jävla förbjudet.
Ja, exakt.
Men och där det har hänt mig en gång faktiskt. Så jävla vidrigt. Jag skrev en ledare i Plaza Magazine som jag sen hittar i liksom, ja, jag skulle säga 80% var exakt samma. Alltså mening efter mening efter mening efter mening i en dansk inredningstidning. Och en kvinna som jag inte kan nämna vid namn hade bara stulit den rakt av.
Vad gjorde du av det?
Ja, men det sjuka...
Blev du lika arg som den här JMK-studenten blev på mig?
Jag ville ju liksom kontakta henne. Men det sjuka var att jag skulle liksom ingå i business med förlaget som gav ut den här tidningen. Mm. Så att,
hur unik var din? Vad höll du på med? Vad, liksom, var det en specifik liten kudde?
Ja, den var super...
Unik?
Privat och personlig. Jättekonstigt. Ja,
men... Att någon hade liksom tagits in i dina relationer och ja. Ensam hon kvinna söker.
Men jag menar, sen har man ju gjort en del klavertramp själv. Jag jobbade ju på restidning i många år. Och då fick jag skriva såna här guider till ställen som jag aldrig hade varit på, för att de hade inte råd att skicka mig överallt. Mm. Så jag säger, men skriv om de bästa restaurangerna i Kingston. Mm. Okej, vilket jag gjorde. Och sen visade det sig att liksom hälften av dem, de var nedlagda. Ja. Det här var ju som innan, man kunde inte googla. Det var ju så här, jag satt och liksom läste andra tidningar för att då, liksom Lonely Planet. Och...
Ja, men det är precis som du säger, man får ju inte direkt citera. Annars, snå idéer går ju alldeles utmärkt. Man måste bara göra sitt eget. Och det här finns ju precis överallt. Du har liksom i filmvärlden, Jane Austen levde på 1700-talet. Ändå så ligger hon bakom några av våra tids bästa romantiska komedier. Bridget Jones, det är liksom Stolthet och fördom. Clueless, det är romanen Emma. Det släpps nya Shakespeare-filmer varenda år, fastän det var väl 600 år sedan han levde. Lejonkungen, det är Hamlet.
Just det.
Fast i djungeln.
Ja, men gud, inte tänk på.
West Side Story, Romeo och Julia, fast i New York, med brylkräm. Mm. Ja, men och så vidare, och så vidare. Men att eftersträva 100% originalitet är ju bara helt efterblivet. Det går inte. Prova att öppna ett tomt Word-dokument.
Nej, jag håller med dig. 100%.
Du blir sittande ett tag. Alltså, där min syn på det här är väldigt enkel. Idéer är inte till för att ägas, de är till för att utvecklas. Jag tycker så här, programmerare har fattat det här, knackare, det är det som är liksom öppen kod. Det bygger på hela den här liksom grundidén. Man hjälps åt, man hittar på någonting och så lägger man ut det till de andra och så fortsätter de. Det är liksom ganska fint. Och vi är på väg långsamt tillbaka mot det vi började med. Men först måste jag fråga, hur många gånger har du sett kvällstidningsrubriken "De snodde min låt" i samband med Mello- festivalen?
Men händer inte det varje år?
Någon ledsen jävla låtskrivare i Borlänge som Thomas Gesson har tagit min ackordföljd och har vunnit. Hur många gånger tror du den där stackars människan i Borlänge lyckas vinna den juridiska striden mot den här?
Noll?
Nej, och för det går inte om inte någon har tagit låten rätt upp och ner. Men så är det ju aldrig.
Nej, men är det inte så att alla låtar egentligen redan är gjorda?
Ja, men alltså ackordföljelsen, och vilket för mig tillbaka till vårt intro när vi ska prata om det här, bara för att vi ska knyta ihop säcken och ta liksom julens största låt och förklara var den faktiskt kommer ifrån. Så ska vi lyssna på en annan låt, så ska du se om du tycker den här är lik.
Fan vad skönt. Vad lyssnar vi på?
Ja, det här är Joanna med Cool and the Gang då, som var ett stort...
det är ju en identisk liksom, intro.
Det är rätt likt, eller hur? Ja, likt, eller hur?
Ja, men gud, så likt det var.
Men samtidigt är det inte samma, för George Michael gjorde sin melodi lite bättre. Han hittade ett roligare texttema och så speedade han upp tempot lite grann.
Ja, och skapade en odödlig låt.
Ja, och ett helt nytt verk. Så vad lär vi oss?
Sno mera.
Sno mer!
Vi är så glada och tacksamma att ni är fler och fler som hittar oss för varje vecka. Tack som bara den för det. Glöm inte att gilla oss, prenumerera, dela, ja, allt det där. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.